Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tjenare, det var Anders Näslund här. Idag måste jag faktiskt säga att jag har ju inte alltid brytt mig så himla mycket om kläder och mode. Men nu har jag fått riktigt, riktigt schyssta kläder ifrån Pondus. Och jag kan ju fortfarande faktiskt bli riktigt snygg när någon hjälper mig att hitta rätt i den där djungeln. Och på Pondus, ja, där finns det kläder och accessoarer och skor för både herr och dam. De har dessutom starka modevarumärken som Ralph Lauren, Filippa K och inte minst mitt favoritmärke Gant. Men också mindre kollektioner från nya uppkommande märken. Pondus har hela 8 butiker runt om i Västsverige i bland annat Uddevalla, Strömstad och Partille. Och såklart har det en webbshop så att du enkelt kan se nya kollektioner och klicka fram just dina favoriter. Så oavsett om du vill kitta dig själv med lite nya kläder eller köpa någon present till frugan eller barnen så finns det något för alla. Gå in på deras webbshop på pondus.eu eller titta ännu hellre förbi någon av de trevliga butikerna för att köta lite gött och få en service i världsklass. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Två låtar och en kändis. Sveriges mest tongivande podcast som jag brukar säga. Och idag i detta avsnitt nummer 75 så gästas vi denna gång utav en utav Sveriges och Europas bästa forwards i fotboll genom tiderna. Hans karriär startade i moderklubben Jonsereds IF fram tills den legendariske ledaren Anders Rövan Bernmar värvade honom till spel i IFK Göteborg. Och efter en smått sagolik start på sin karriär så bar det av till proffsklubbar som PSV Eindhoven och FC Kaiserslautern. Det blev också det svenska landslaget, men det var i den blåvita dräkten han efter sina 332 gjorda mål för IFK Göteborg blev den bästa målskytten genom tiderna i IFK Göteborg. I sin fotbollskarriär kom han också att belönas med ett antal priser som 2 SM-guld, 2 cupguld, UEFA-cupmästare, skyttekung i Europacuperna 3 gånger och dessutom så blev han skyttekung i Allsvenskan. Guldbollen blev han tilldelad och även Lisebergsapplåden samt att han har fått en spårvagn kallad efter sig dessutom. Senare så kom det också att bli en framgångsrik tränarkarriär. Ska vi se så jag säger rätt i antalet klubbar, men som jag har det här så är det 6 klubbar. Och som förbundskapten för vårt U21-landslag. Med detta sagt så förstår man att de blåvita fansen visade sin kärlek till honom genom att ge honom smeknamnet Gud.
Mina damer och herrar, låt mig nu i sedvanlig ordning med största stolthet och respekt välkomna Torbjörn Nilsson.
Tack så mycket. Det var jätteroligt att komma hit. Det var väl annorlunda namn på den här podden.
Ja, två låtar och en kändis. Vi ska komma in mer på det. Men du, så här initialt, så måste jag ju reda ut det här begreppet Gud. Att bli kallad för Gud, det kan tydligen ställa till det. Och i synnerhet om man är i kyrkan.
Ja, ja, det är väldigt roligt och glädjande. Det var väl en dop tror jag vi var på. Och så säger prästen plötsligt bara så här. Ja, det är väldigt roligt att få genomföra det här dopet. Och speciellt när Gud är här. Och alla börjar ju titta vad då Gud är här. Och så börjar han ansyfta på mig då och börjar prata om att jag var där. Så att, och jag är väldigt blyg av mig i alla fall i sådana sammanhang. Så att, det var väl inte så där jätteroligt.
Men fantastiskt att få smeknamnet Gud.
Ja, det är ju glädjande.
Ja, större än så kan det ju inte bli.
Nej, det kan inte. Det måste jag säga. Och den kärleken är ju besvarad till de här blåvita, fantastiska blåvita fansen som jag fick uppleva på 70-talet.
Mm. Du föddes ju den 9 juli 1954 i Västerås.
Ja, jag växte upp i Hallstahammar som inte är långt från Västerås. Anledningen till varför vi flyttade har jag fått reda på senare. Då, men då tyckte jag att det var för jäkligt att flytta ifrån alla kompisar när man är 6-7 år gammal. Det tärde faktiskt.
Mm. Mm. Ja, det förstår jag. Men du trivdes bra så småningom när du kom in och hittade kompisar i fotbollssammanhang?
Ja, jag tror jag gömde mig i lägenheten första 2-3 veckorna. Där jag vågade inte gå ut. Jag var jätterädd. Och sen så var det en i trapphuset där som heter Lars Eklund. Som av någon anledning sa till mig att vi skulle gå ut och spela fotboll ihop. Och han var gammal IFK-are. Så att vi spelade ihop. Och det var bara jag och han i början. Kommer ihåg, vi passade bollen till varandra. Och då sa han att han skulle vara bebben och jag skulle vara fölet. Och det glömmer jag aldrig. Vad är det för människor, tänker jag. Vad är det för namn?
Ja.
Och sen så det blir ju större och större det här och plötsligt blev det mer och mer ungdomar och det tror jag la väldigt mycket grund i min spelförståelse. Så du var tvungen att lära dig och anpassa dig till sämre spelare, bättre spelare och medspelare vad de gjorde och så vidare. Och framförallt att inte vara dum mot någon så att någon sprang hem. För då blir man ju en kort i laget. Det är de viktiga lärdomar där.
Ja. Ja, det var ju tur att det blev bra lärdomar av det, för att annars kanske du hade slutat som servicetekniker och fått serva kontorsmaskiner.
Ja, jag visste. Jag var inget ljusämne i skolan. Jag upptäckte att jag var en väldigt målinriktad person och måste ha klara mål eller för att jag ska tycka att det är betydelsefullt eller meningsfullt. Så att skolan var jag kanske inte de bästa platsen för mig, om jag får säga så. Geografi och gymnastik tycker jag om.
Mm. Du, vi ska återkoppla till din uppväxt och barndom lite senare här. Men först nu så vill jag ju naturligtvis fråga hur det står till med Torbjörn Nilsson idag.
Åren går väldigt fort och varje år blir nytt. Och jag har ju passerat pensionsåldern nu, vilket gör att du hamnar i... Vissa saker blir bättre i livet, vissa saker blir sämre i livet allt eftersom. Och det är ju den... förruttnelseprocessen som avgör det. Jag försöker hela tiden hålla kroppen vid liv. Så att det tycker jag att jag lyckas ganska bra med. Men jag trivs med livet. Det gäller att anpassa sig till det livet man får just för stunden. Det är ingen idé att tycka att man skulle vara 40 igen eller 50 igen. När livet var spännande och allting fanns framför en på något sätt. Nu är man kanske i början på upploppet.
Men du ser ut att vara i samma matchform som du var när du spelade ju.
Ja, det är samma kiloantal men det är inte lika mycket muskler tror jag. Så att, nej, men det är väl också att jag hade mamma och pappa, eller speciellt en pappa som inte la på sig någonting. Om han hade ätit frossat med mat i flera månader så hade han inte gått upp i kram. Och det gör ju inte jag heller.
Nej, det är du och Ruben.
Ja, precis. Ja, Ruben är värre än mig. Han kan äta hur mycket som helst.
Ja. Du, det här med covid, det är ju något vi har fått lära oss att leva med. Och jag tänker att det har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Hur har det varit för dig där?
Jag fick ju vara med i det här tv-programmet Målet är målet. Jag och Martin Johansson, min kollega. Och den Målet och målet, inspelningen på det startade i första veckan i mars för snart 2 år sedan nu då. Och det var ju då covid, kan man säga, angrep oss. Så jag märkte inte av det faktiskt så mycket, för jag fick ju vara med i den här tv-inspelningen under då, den värsta perioden. Och jag tror att jag fick covid faktiskt efter 2 veckor där. För jag blev sjuk efter och blev liggande i 10 dagar. Men det, på den tiden, eller då, gjorde man ju ingen test. Så att jag tror jag hade covid. Så att efter det så jag liksom inte tänkte. I och för sig tänker jag med munskydd och allting sånt här, avstånd. Men jag lever nog mitt samma liv som jag gjorde kanske innan, som jag gjorde efter covid.
Mm. Du har klarat dig annars. Liksom, det var de där 10 dagarna, men då, efter det har det inte varit någonting.
Nej, sen har den gynnat mig också, för jag gillar inte att åka till stan och handla. Så att, eller handla överhuvudtaget gillar jag inte. Så det har jag kunnat skylla på när jag inte har velat.
Ja, det är inget ont som inte får något gott med sig.
Nej, så är det.
Du har ju varit med i en del poddar tidigare också.
Ja, det har nog varit. Men jag kan inte nämna dem mer på rak arm.
Det är inte första gången du medverkar i en podcast i alla fall.
Nej, det är ju en ny spännande form att förmedla information eller kunskap eller vad man nu ska säga.
Mm. Men den här podden, den handlar ju till stor del om ämnet musik. Som jag tänker är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt. Vare sig man nu är musikalisk eller inte.
Ja. Nej, men musik är ju, egentligen är det ju helt otroligt. Om man tittar, vad är musik? Det är ju vibrationer i olika tempon och tonlägen. Så att, men ändå glädjer det i alla fall de flesta människor, tror jag.
Mm. Du fick ju till uppdrag att välja ut 2 låtar till idag. Nu ska du inte få avslöja dem riktigt än. Men var det svårt att välja ut de här 2 låtarna?
Jag har ju haft en väldig massa favoritband genom åren i olika perioder i mitt liv. Vissa har betytt mer, och det är väl kanske de 2 låtarna som har betytt väldigt mycket för mig i just i olika perioder. Inte så att om jag ska säga så här, jag letade efter musikstil. Jag hörde många som hade favoritband, och jag hade inga favoritband. Jag letade och letade, och så dök det upp vissa favoritband. Mm. Och det är väl just speciellt 2 då, favoritband som hade olika perioder.
Mm. Vi har ju haft lite tidigare gäster här i podden som du är väl bekant med, som Svennis, Hussein, Glenn alltså, och Glenn Strömberg, Johnny Ekström och Dan Corneliusson.
Mm, det är gamla godingar alltihop.
Ja. Hussein, han nämnde bland annat att under tiden som ni höll på och skulle spela UEFA-cupen 82, så var det framförallt en låt som gick väldigt varm i omklädningsrummet, introducerad utav herrarna Schiller och Strömberg.
Ja, den hette väl, jag har glömt av namnet, men det var ingen som följde min smak, för det var lite disco i den.
Det var disco?
Ja, det var disco. Ja. Men jag har glömt av Born to be Alive, tror jag den heter, va?
Jaha. Ja, det är möjligt att...
Jag tror det var den. Jag kommer ihåg när Glenn Strömberg kom, vi skulle åka iväg på en bortamatch. Och då kommer jag ihåg Glenn Strömberg kom in rusande i bussen. Jag har en fantastisk låt nu, skrek han. Och så satt han på den här, och då var det kassetter som gällde längst fram hos chauffören där. Och då drog han den. Dubbelglän, Schiller och Strömberg, de älskar ju disco. Och jag kommer ihåg att de satte alltid på hög musik. Det var alltid de som valde. Och som tur var ju på Ullevis omklädning, så hade vi 2 omklädningsrum där. Så man bytte om i det ena och hängde av sig. Och så gick man igenom en dusch och så gick man ut i andra. Och där tog man på sig matchkläderna. Och var det fel musik som många tyckte, så gick man över till det andra omklädningsrummet istället. Tog det lite lugnare där.
Och det var några stycken som gjorde, misstänker jag.
Ja, vi hade alla musiksmakare. Vi hade några som inte var intresserade av musik heller, som inte har en aning om vad band heter. Så att, det var allt.
Ja. Du, vad betyder musiken rent allmänt för dig?
Den är en känsla av samhörighet. Vi har ju på väldigt mycket musik här hemma.
Mm.
Nu är det mest min fru Marie då som väljer. Och då väljer hon lugna låtar som jag också tycker om, givetvis. Men jag är lite mer rockare som kanske inte passar. Man ska gå och ha en skön stund där och jobba i köket tillsammans eller vad man nu gör tillsammans här.
Mm. Nej, det förstår jag. Men vi ska komma in lite grann på vilket som är ditt egentligen absolut allra första minne till musik som du kan härleda till från en tidig ålder.
Allra första, jag kommer ihåg att Beatles kom in i mitt liv ganska tidigt. Jag fick en grammofon av min mamma, sån där, en skivspelare som man liksom tog av locket. Och så
ja, just det.
Och då vet jag att mamma skulle åka till stan och då bad jag henne, kan du inte köpa en singel då? Och det var Beatles. Och då kommer jag ihåg när hon kom hem med den där Hard Day's Night, kommer jag ihåg. Det var den första skivan jag fick. Sen så vet jag ju att jag fick lite andra skivor. Mina bröder samlade ju lite på skivor. Elvis kom jag ihåg att han hade någon som jag spelade. Men Beatles satte sig. Och det var ju innan de riktigt slog igenom de här.
Mm.
I alla fall i Sverige.
Mm. Ja, det var väl någon gång på 60-talet, eller?
Ja. Jag var på en föreställning och lyssnade på Yeah, Yeah, Yeah. Det är Pepperland då, som anses vara världens bästa tolkare. De hade tagit ut en recension ifrån Karlskoga. Jag tror att Beatles gjorde sin debut, tror jag, i Karlstad eller Karlskoga, tror jag det var någonstans. Och då hade recensenten i tidningen skrivit om att hur man kan spela den här musiken. Det var en blandning av tango och polka eller någonting sånt där. Så han har nog ångrat den här recensenten vad han skrev där.
Ja, han var inte riktigt med i matchen.
Nej.
Nej. Du Torbjörn, om du skulle få välja två minnen ifrån din karriär som fotbollsspelare, två största minnena, vad skulle det kunna vara?
Ja, om man ska ta när det gäller Blåvitt så är det ju när vi, givetvis när vi vinner UEFA-cupen som var det största. Och det tror jag många kan intyga att det är det största som har hänt.
Mm, absolut.
Så att 1982 när vi vinner UEFA-cupen, sen också när jag tackar ja till landslaget igen. Jag hade hållit upp och sagt nej till landslaget under några år. Och så fick Sverige problem. Laban ringde och frågade om jag ville ställa upp. Och då spelade vi ett VM-kval borta mot Portugal. Det är väl också en sån där minnesvärd match som alltid kommer att finnas.
Mm.
Sen har du några matcher som Barcelona hemma. Men vi förlorar på bortaplan. Så den, är liksom, den sitter inte så där gott på nätidan fastän man gjorde en bra match.
Mm. Skulle du slått den där straffen?
Ja, jag borde ha slått den där straffen. Men jag tyckte ju inte det då, eftersom jag inte har slått några straffar innan.
Nej.
Så jag såg mig själv inte som en straffsparksläggare helt enkelt.
Nej. Men nu så här i efterhand så tänker jag att då var ju du så pass ändå erfaren och rutinerad. Så då hade du kunnat ta den missen bättre kanske?
Ja, jag borde ha gjort det. Stackars Roland Nilsson fick gå in där. Så att det var ju lite tragiskt för honom att bli påminn om den. Men ja. Han tog ju revansch mot Rumänien i VM 94.
Så mm. Annars är det ju så här att vissa fotbollsspelare, de blir ju nästan, de får sin karriär, de kommer inte undan det där stackars misstaget. Jag tänker främst på Staffan Tapper i straffsammanhang. Mm.
Nej, jag hörde Bo Widerberg, regissören, han hade sett Staffan Tapper i Malmö komma gående och då gick han över på andra sidan gatan för att slippa heja på honom. Och det är ju ganska hårt då, men det är klart. Och det här blir ju värre och värre med olika saker som händer i fotbollen, att man i sociala medier och så vidare. Så att jag undrar hur det hade varit då, sociala medier 74 när Tapper slog bort den där straffen.
Ja, han ska nog vara glad att inte de fanns.
Ja, man får nog vara det. Det finns många hemska människor där ute.
Ja, det gör det. Det var väl till och med någon back som hade gjort något självmål i VM vid något tillfälle som faktiskt blev mördad.
Escobar tror han heter.
Ja. Ja, det är ju galet. Ja, vi pratar om något roligare istället. Fotbollen idag kontra när du spelade?
Det går ju snabbare givetvis. Vissa regler har ju förändrat fotbollen till det bättre tycker jag. Just det att man inte kan passa bakåt och målvakten tar upp den. Det har ju blivit en fördel. Det som har blivit negativt tycker jag, det är ju att jag tycker att väldigt många fotbollslag har blivit väldigt instruktionsstyrda. Man ska spela Barcelona-spel. Men Barcelona hade en kille som hette Messi som kunde lösa upp den här taktiken de hade. Att man skulle tråka ut motståndarna, de skulle springa sig trötta. Och så löste Messi problemet genom att vara kreativ. Alla lag har ju inte Messi. Och då blir det att bollen den liksom far runt mellan spelarna och så tittar de inte på hur, vad är bästa stället att passa till. Och det gör ju också att spelare slutar springa djupled. Jag tycker att den tekniken har försvunnit bland många spelare då. Springa djupled och göra det svårt med motståndarens backlinje. Huvudspelet har blivit mycket sämre tycker jag idag, för nu markerar man man-man och så är det nästan brottningsmatcher istället vid hörner och så vidare.
Ja, nej, men det håller jag till fullo med om, att det har blivit mer styrt idag på många sätt. Och tekniken kanske är en sak som många gånger har blivit bättre, men om inte spelförståelsen hänger med i tekniken så, ja, då blir det ju inte så bra i slutändan ändå.
Nej, nej, tekniken har blivit, den är helt otroligt fantastiskt fin idag. Man kan ju se fantastiska mål. Men det här med instruktionsstyrda, jag såg Gais när de åkte ut, de förlorade andra matchen här på Ullevi mot, eller de gjorde 1-1 när det var 10 minuter kvar. Och det räckte ju inte för dem. Men spelarna sprang bakom och skulle fira med supportrarna och skulle stå kvar så där, som är ganska vanligt man gör idag när man har gjort ett mål. Det är ju liksom för att få motståndaren lite ur balans. Men i det här fallet så tappar de ju minuter på att stå bakom och fira när de har gjort 1-1 när det ändå inte räcker. Så att Dalkurspelarna måste ju stått och jublat här.
Ja, inte så taktiskt.
Nej, men det, när man tänker lite för mycket instruktionsstyrt så blir det lätt så. Mm.
Jag tänker att vi ska gå tillbaka lite grann till hur du en gång i tiden hamnade i Blåvitt. För det var ju Rövan som gick och hämtade Gud.
Ja, han var och tittade på när Jonsson spelade en match och jag råkade göra 3 mål så att han ville att jag skulle komma dit. Då spelade ju IFK Göteborg i Superettan, som det inte hette då, men det är nuvarande Superettan. Och då spelade ÖIS och Gais i Allsvenskan. Och de ville ju också att jag skulle komma dit, men jag valde IFK Göteborg och det var på grund av Anders Bäma då.
En ganska kontroversiell ledare, fast ändå otroligt framgångsrik.
Ja, han följde inte reglerna. Han var inte instruktionsstyrd kan man säga. Han gjorde väl många saker som inte förbundet hade varit så glada. Han kunde värva spelare mitt under säsong. Men han har gjort upp det bara med spelaren och så vidare. Och det var väl, vad var det, ledaren i Halmstad BK, Stig Nilsson, legendarisk ledare. Han sa väl om Anders Bärma så här, att när man pratar om etik och moral med Anders Bärma, då tror han att det är en hundras. Så att jag kan väl intyga det, men jag hade väldigt bra kontakt med Anders, en fantastisk ledare som betydde väldigt mycket för IFK vid den tidpunkten.
Han hade ju onekligen alla spelare med sig på sin kant.
Ja, han var alltid i omklädningsrummet, han fanns där alltid. Så att var det några problem så pratade du med Anders och han löste dem alltid. Även om han inte löste dem själv så löste han dem. Mm.
Han såg till dem att de blev lösta helt enkelt.
Ja.
Men när du kom, då var ju IFK inte särskilt bra egentligen. För då var det ju spelare som, ja, jag ska inte säga att de var dåliga de här spelarna. Men man tillhörde ju en division som inte var finrummet.
Nej.
Det var ju Sten Danielsson och det var Reinola Åhusson och det var Dona Niklasson och Eddie Magnusson och allt vad de hette.
Det var ju många bra killar där. Sen hade vi några spelare som kanske inte var så där jättebra om man ville bli väldigt bra fotbollslag. Det kändes som några var det bara, och de var bara glada att få ta på sig IFK Göteborgs tröja och få de där pengarna extra i månaden. Vi fick med oss, eller vi, alla nyförvärv som kom då, jag tror vi var 9 nyförvärv, så fick vi med oss även tränaren från Jonsered, min gamla tränare, Nisse Bergan. Och Nisse var ju perfekt för oss vid den tidpunkten. Det var väldigt hård träning. Han fattade att om vi ska kunna vinna Superettan så måste vi träna ganska hårt. Så att Nisse sov till efter ett år att de spelarna som kanske inte var där för att vilja bli bra, de försvann därifrån.
Sen så kom ju de här som Bernmar hämtade, Ove Kindvall och Björn Okvist.
De kom ju, och det var ju mina gamla idoler, så att det hade ju Anders berättat för mig när jag skulle välja klubb. Vi kommer att värva Ove Kindvall och Björn Okvist, och det var ju inte svårt för mig att välja klubb då, även fast de låg i Superettan.
Ja, nej, men det blev ju, jag minns ju mycket väl 1975-76, det var ju oerhört mycket publik och Heja Blåvitt, ja. Det blev ju nästan ett mantra på något sätt.
Ja, det var helt otroligt alltså. Jag kommer ihåg Emma Boda kom hit Jag pratade med de här, några som spelade Emmaboda just den matchen. Vi mötte Emmaboda och de berättade ju det då. När vi kom ut i uppvärmningen så satt det 15 000 redan på uppvärmningen. Redan där hade vi förlorat, sa de. Jag tror det var 22 000 på den matchen, så att det var helt fantastiskt.
Morgan Blåvit och gänget.
Ja, ja, det var härliga tider.
Du, det kommer ju också bli en hel del klippa kalsonger och lite annat bus.
Ja, det, vi var ju några som kom då till 76 till IFK som började med lite grann. Men vi kanske inte var så där... Vi var väl lite för... Inte brutala, men det var väl ganska enkla skämt vi gjorde. Men så dykte upp lite nya spelare som var experter. Thomas Wernersson, Glenn Hussein och Stig Fredriksson och några till. Då som, så att vi utvecklade den här tekniken att kunna göra det på ett väldigt roligt sätt. Det som var viktigt var ju inte att någon blev ledsen eller tog illa vid sig. Och jag hoppas inte någon blev det. Jag tror det blev en kille en gång som jag gjorde ett skämt på som inte blev så där jättelyckat. Men jag bad om ursäkt och det är viktigt att man gör det.
Jo, men samtidigt så tänker jag också att nu får du gå in och rätta mig om jag har fel, Torbjörn. Men det gänget som var där som vinner UEFA-cupen, den här stämningen som fanns i IFK Göteborg med just den här gruppen människor, det var väl det som gjorde, det var inte det som var liksom framgångsreceptet på något sätt?
Det var ju tack vare Sven-Göran Eriksson. Hade inte Sven-Göran Eriksson kommit till IFK Göteborg så hade vi inte vunnit några UEFA-cuper. Det är vi ganska klara med. Han lyckades skapa den här gruppen som blev väldigt homogen. Mm. Så att han ska ha egentligen en staty på Kamratgården.
Och han var ju egentligen lite av samma valör som Bob Houghton.
Ja, det var ju just vid den tidpunkten när Svennis kom, 79, så var det väldigt bråk om den här engelsk fotboll eller den svenska modellen som Laban kallade det.
Vad innebar den modellen egentligen? Var det liksom att springa upp och sätta hög press på motståndarna och...
Den svenska modellen var inte det. Nej. Utan Laban införde någonting som heter mittfältslibro. Och han kan man ju säga, han kanske var före sin tid. För idag är det ganska vanligt att du sätter en mittfältare mitt framför forwards. Så att inte man ska få, de ska få bollen lika lätt. Så att, och det var ju bråk i svensk fotboll angående de här två spelmodellerna. Då. Och det var ju Roy, Bob och Svennis och Tord Grip som förespråkade då den engelska modellen.
Mm. Ja, den följde ju väldigt väl ut egentligen i både Malmö och Blåvitt.
Ja, den gjorde det och det var ju framgångar i Europa med Europacupfinal för Malmö då, som var föregångare till IFK Göteborg, som har betytt väldigt mycket för IFK Göteborg också Malmö, att det var möjligt att göra detta.
Mm. Ja, verkligen.
Och det som är synd och lite tragiskt för svensk fotboll, det var ju att inget ont om Laban, men att inte då Svenska fotbollsförbundet tog tillvara på Roy, Bob eller Svennis eller Tord Grip då. Och det enda som de gjorde, det var väl att ta hand om Tord Grip, att han blev damlandslagets förbundskapten, tror jag. Så att det är lite tragiskt, tycker jag.
Ja, verkligen. Verkligen. Hade du någon särskild låt som du taggade till inför någon match eller så?
Nej, jag lyssnade aldrig på musik innan matcher så. Det gjorde jag aldrig. Utan jag tror nog att 79 så gjorde jag mental träning. Så jag lyssnade. Jag tror att jag gick in i mig själv väldigt mycket. Och försökte applicera magandning och målbilder. Men en timme, en timme, 45 minuter innan match så är det ganska svårt att göra det. För då börjar den här anspänningen lite för mycket.
Mm. Var det den norske idrottspsykologen Willy Reiljo som du kom i kontakt med?
Precis, jag fick ett problem i Holland 77 som jag flyttade hem med. Jag fick en mental blockering kan man säga. Som Svennis då hjälpte mig med att få kontakt med Willy Reiljo. Så det vände min karriär kan man säga 79-80.
Mm. Jag såg faktiskt på ett YouTube-klipp igår där du brutalt erkände att du var ganska nöjd att sitta på bänken i Holland.
Ja, så bra självförtroende hade jag då. Och jag kom ju dit ner och jag hade ju bara spelat i Superettan och kom till PSV som var ett av Europas bästa fotbollslag. Så det var ganska svårt att ta en plats. De såg mig som en lovande spelare som skulle liksom matchas in. Men det var ju inte jag, utan jag har ju aldrig suttit på bänken. Och skulle matchas in på det sättet. Man får ju sista 20 minuterna och visa upp sig på. Nej, det blev inte.
Nej. Och där var ju även Björn Nordqvist tidigare och Ralf Edström och även Peter Dahlqvist.
Ja, Ralf och Peter var där samtidigt som jag var där. Mm. Jag och Peter flyttade hem. Nej, Ralf flyttade hem ett halvår innan mig. Och Peter stannade ytterligare något år och försökte då. Han hade ju hamnat i den fällan som jag hamnade i. För han flyttade redan 75 tror jag till PSV. Men han satt ju på bänken i 4 års tid.
Mm. Ja, de är inte jättesmarta där i PSV. Alltså, Ralf lyckades de ju med. Men sen tog de ju även Glenn Hussein och där blev han vänsterytter liksom.
Ja, jag vet inte vad de höll på med. Men det var ju olika tränare så det var ju inte klubben.
Utan... Nej. Du, proffskarriären i alla fall då, det var ju då som sagt var i Holland. Men sen gick det desto bättre när du var i Kaiserslautern och Tyskland.
Ja, det blev bättre där. Jag var ju medveten om de här sakerna. Sen kanske inte blev på... Jag vet att jag kunde gjort det bättre. Jag är ju bra när jag får vara kreativ och produktiv. Men i Tyskland så var det, då var det ett väldigt byråkratiskt system. Där två mittfältare ska vara spielführers. Det var de som skulle vara de kreativa. Och den centrala forwarden som jag skulle vara bara produktiv. Och gjorde jag någonting som skulle vara kreativt och misslyckades så blir det... Tyskarna gapar väldigt mycket på varandra. De inte får tillbaka bollen och så vidare. Så en av de här mittfältarna var jag inte speciellt god vän med. Han gillade inte att passa mig heller. Så jag förstod att jag skulle gå in, att jag fick gå in då i den produktiva rollen. Och bara göra mål och vara sista anspelstationen när mittfältarna kom och ville ha väggpass som det heter. Tysk fotboll byggde väldigt mycket på 80- och 90- och även 2000-talet väldigt mycket på att mittfältarna ska vara kreativa, passning till en forward då som är anspelstation och få tillbaka en väggpasser.
Mm. Låt som du kanske skulle ha valt ett annat land egentligen för att få ut den där kreativa sidan.
Ja, jag vet. Sven-Göran Eriksson blev ju proffs även när jag blev proffs. Men hans proffskontrakt blev klart mycket senare än mitt. Och jag vågade inte vänta på att han skulle få ett proffskontrakt. Men han gick ju till Benfica och han var väl inte så glad att jag gick till Tyskland.
Nej, han hade nog gärna sett att både du och Strömberg hamnade där.
Ja, nu hamnade ju Strömberg bara han då till slut. Men det var väl tror jag efter ytterligare ett halvår tror jag. Jag tror Glenn spelade kvar ett tag till. Så att...
Mm. Och sen så var det som sagt, det var ju det här nej till landslaget. Tänker att det ska ju ändå vara det bästa som finns att få dra på sig den där tröjan och höra nationalsången.
Jag vet, jag gjorde 20 landskamper och sen så hamnade jag fram och tillbaka där med Laban som ville att man skulle spela svensk modell i landslaget. Mm. Och vi var kanske 3-4 spelare från Blåvitt och Malmö i laget så att det blev en väldigt oharmoni. Och jag upptäckte att jag blir som bäst när jag får ha en viss struktur. Spelare som har struktur jämte mig, för då kan jag vara kreativ. Och här fick jag spelare då på mittfältet som var kreativa och jag visste inte vad de ville. Och då blev det lite oharmoni. Sen kanske inte jag hade det här riktiga egot som Zlatan har. När jag får bollen så ska jag visa att det är jag som gör någonting. Och det kanske jag borde... Man blir alltid bäst när man har slutat spela fotboll. Så att, tyvärr så hade jag inte det i mig. Men när jag tackade ja till landslaget igen, så då hade jag det mycket bättre.
Mm. När vi ändå är inne på ämnet Zlatan Ibrahimovic, som också är ganska kontroversiellt på sitt sätt. Men vad säger du om denna fotbollsspelaren?
Ja, först är han ju outstanding när det gäller svensk klubblagsfotboll. Han är... Det är han och sen kommer det kanske något ett eller två hack till nästa spelare. Det han har presterat är helt otroligt. Sen har han blivit en annorlunda spelare. Det är inte samma spelare idag som när han var 25 år. Idag är han mest produktiv. Gör mål mest på ett tillslag som är fantastiskt på den nivån. Men det är ju inte den spelaren som vi såg förr som dribblade av två man eller gjorde fantastiska mål. Hans sätt att vara, en del säger att han har fel attityd. Jag tycker att han har rätt attityd om man ska vara med ett vinnande lag. Sen kanske inte han är så kanske, nu vet inte jag hur det är i omklädningsrummet, men han kanske sätter sig i dominans där som gör att vissa blir begränsade, men det behöver inte betyda det.
Nej, jag tänker, när jag menade på det här med kontroversiellt, men när han går fram och tar straffen exempelvis i landslaget.
Ja, men det var hans sätt att tänka. han tyckte att han tog ett ansvar. Men han, rykten säger då, rykten, eller jag vet att det är sant då, han gick och bad om ursäkt för hela gruppen efter att han gjorde det på detta sätt.
Mm. Ja, det får man nog göra, tror jag.
Ja, det måste du göra.
Ja, och när vi är inne på det ämnet så tänker jag att det här med leda med känsla, för det är ju ganska lätt att härleda till, det är någonting du värmar för.
Ja, det är ju ett sätt att leda med... Det problemet med att leda med känsla, det är att du tappar strukturer också då. Så det kan ju göra att det blir vilset för dem du ska leda, om du ska leda med känsla. Jag vet ju tränare eller chefer som jag haft till och med som de bygger sitt ledarskap utifrån hur de mår. Och det är ju inte så trevligt. Då får man gissa sig till.
Mm.
Utan leda med känsla är väl mer att du försöker leda de människorna, att du måste tycka om dem. Och sen så kanske du ska hitta en olika former för dem, vad som är bäst för dem. Men det är en balansakt där, väldigt svår balansakt. Mm.
Men det går att applicera mycket från ledarskap och tänk inom idrotten i företagsvärlden liksom?
Ja, det gör det. Det finns väldigt mycket likheter, men det finns lika många olikheter.
Mm.
Exempelvis att en fotbollstränare tar ut 11 spelare, några får inte jobba och några får sitta på läktaren till och med. Det har man inte i företagsvärlden, alla måste jobba.
Mm.
Och det vet jag ju chefer som har sagt det, ni har ju det så enkelt, ni kan ju bara ta dem ni vill ha, men så enkelt är det inte. Utan vi jobbar ju med människor, och människor, vi kan ju inte sätta människor på bänken i näringslivet. Det går ju inte. Man gör det i fotbollen, men där byter man ganska ofta arbetsplats när du känner att du har suttit på bänken ett år. Då byter du arbetsplats.
Mm. Och det är väl just det där, byter arbetsplats. Liksom. Det är inte att byta klubb längre, för det är ett yrke och du har din månadslön liksom, och du har en begränsad tid egentligen som du kan tjäna väldigt mycket pengar.
Mm.
Och då finns det liksom inte läge att tänka på klubbkänsla.
Nej, men så är det. Det är ju samma när du inte räcker till, och då sparkar klubben ut dig. Så att det här med klubbkänsla, det är ju åt andra hållet också. Mm. Att klubben känner ingen skyldighet mot spelaren när den inte räcker till.
Nej, det är tufft att vara professionell fotbollsspelare.
Ja, det är det. Men tjänar du några miljoner i månaden så kan du lätt stå ut med det.
Ja, det gör man definitivt. Du, Torbjörn, nu tänker jag att vi faktiskt ska börja närma oss ditt första låtval, som jag är grymt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem, och inte minst varför det har blivit den här låten.
Mm. Musiken kom in ganska tidigt i mitt liv, men det var aldrig något band som fastnade sådär. Jag vet att jag har köpt väldigt många LP-skivor som jag bara köpt för jag tror jag ska börja gilla dem. Det är allt från James Last till Herb Albert, Beatles, Stones, jag vet inte alls hur många jag har köpt. Men så 1971 så kom jag ihåg, då hade jag en kompis som spelade Jonsred. Vi spelade ihop i Jons A-lag. Han sa till mig, det har kommit ett jättebra band. Ja, vad är det? Ja, du måste komma hem, jag har skivan hemma. Så jag gick med honom hem och så spelade han en låt där som, ja, den satte sig direkt. Det här är ju det här jag gillar. Och den heter Keep Yourself Alive med Queen.
Då tycker jag att vi tar och kör den nu.
Ja. We'll be right back. Ja, nu sa jag fel på årtal. Den kom 72-73 någonstans där. Och det, varför jag kommer ihåg det, det var för jag gick. Jag var i lumpen i Växjö och jag pendlade med min bil varje vecka, veckoslut till Jonsered från Växjö. Och då gick den här låten ganska ofta.
Mm. Ja, den är bra.
Den är väldigt bra. Det är en väldigt fin introduktion på vad Queen stod för då. Det var väldigt mycket rock och det var väldigt mycket känsla i texterna.
Mm, absolut. Det var ett spännande låtval. Vi ska gå vidare faktiskt här, Torbjörn, i musikens tecken. För nu är jag lite nyfiken på vem som skulle få skriva eller sjunga låten om Torbjörn Nilsson.
Oj. Alltså, Håkan Hellström har ju skrivit en jättefin låt om, fast den handlar ju om Geis, Änglarna får smisk.
Ja.
Den är, men han har skrivit väldigt fina texter.
Mm. Så Håkan hade kanske kunnat få vara den, ja, kreatören?
Han är ju stor i Göteborg. Han är ju så enormt stor. Ja. Så att, om man kunde ändra det där Geis då till tvärtom då, att det är Geis som har fått smisk.
Mm. Då kör vi på Håkan Hellström på det helt enkelt.
Håkan, ja, han är en, nej, han är fin.
Mm. Nu ska vi gå vidare i den här i musikens tecken, för att nu vi är ju hemma hos dig här idag, Torbjörn, och vi leker med tanken att du hade varit här hemma helt själv nu, och så helt plötsligt på radion så kommer det en låt och så tänker du bara nej, inte en chans, nu stänger jag av, det här vill jag inte höra. Vilken typ av musik blir det?
Det var en intressant fråga, för hade jag varit för 20 år sedan så hade jag sagt jazz.
Mm.
Men idag kan jag tänka mig att lyssna på jazz. Jag upptäckte att jag min kropp tar hand om den på ett bättre sätt.
Mm.
Om det skulle vara någonting så... Jag gillar det mesta faktiskt. Alltså, jag kan lyssna på det mesta. Jag gillar klassiskt, jag gillar... Det finns många bra discolåtar, det finns många bra rocklåtar, punklåt, ja, det, nej.
Ja, opera.
Opera, jag går på opera ganska ofta.
Ja. Du klarar det mesta alltså?
Ja, det gör jag nog. Jag går på konserthuset i Göteborg ett par gånger per år med min fru och lyssnar på klassisk musik. Och sen är det väl kanske inte allt som passar den jättebra, men... Det jag alltid sitter och funderar på konserthuset, det är ju... när vissa säger det, de går in i känslan. Klassisk musik beskriver ju ofta känslan i filmer. Då är det ofta klassisk musik som beskriver någonting. Men när jag sitter på konserthuset och lyssnar så kan jag inte gå in i känslan. Nej. Medan en del kan göra det. Det är alltid undrat, vad är det de går in i? Utan troligt är det så här att jag måste se en bild, jag måste se en skräckfilm och höra musiken och förstå att det handlar om skräck nu. Ibland kan det handla om längtan och glädje. Och
ja. Ja, det går att fördjupa sig i det där.
Ja, musik, ja. Det går jättemycket att förlika sig. Eller att hitta beröringspunkter med mycket.
Du, något som, nu frågade jag ju vad som hade fått dig att stänga av radion. Det var ju uppenbarligen inte så mycket. Så att vi går vidare med nästa fråga som får, där du ska få dig att föreställa dig det här scenariot. För nu ska du åka till en helt öde ö och du ska vara där i ett helt år. Och du får bara ta med dig en enda platta dit. Vilken blir det?
Samlingshjälp. Nej.
Ja, det går bra.
Nej, jag hade nog tagit faktiskt den som jag... Som är lite jazzbetonad. Jag kunde ju ta givetvis en Queen-platta, men jag lyssnar på dem så mycket så jag kan dem liksom utan till. Den hade nog tagit Genesis, The Lamp Lies Down on Broadway. Det är en dubbel CD eller dubbel LP.
Mm.
För det finns så mycket musik där som du måste höra 10-20 gånger innan du förstår den.
Den hade du tagit med dig?
Ja, jag har nog gjort det. För den kan jag lyssna på. Och många som lyssnar på den säger, vad är det här för konstig musik? Men jag har väl kommit så långt i den då så att jag förstår den.
Mm. Nu, Torbjörn, så är det dags för någonting som heter Fem snabba.
Mm.
Känner du dig redo för det?
Ja, det beror på frågornas art.
Ja, vi ska komma till dem här.
Helenius hörna här nu.
Lite.
Ja.
Jag kör.
Ja.
Den första lyder, vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Bäst bland de sämsta.
Mm. Heja blåvitt eller snart skiner Poseidon?
Snart skiner Poseidon.
En simtur med Anna Anka eller en flygtur med Magnus Uggla?
Flygtur.
Surströmming eller levergryta på tallriken till middag i en vecka?
Då hade jag nog tagit surströmming eftersom man känner ingen lukt om man tar bort luktsinnet. För jag tycker lika illa om bägge två.
Ja. Presentera vädret i tv eller vara med i Farmen?
Presentera vädret.
Men det här var ju ganska snabba svar ändå. Det var inte så lång betänketid.
Nej, det var nog mina livsvärderingar avgjorde ganska fort.
Ja.
Men den med maten var svår, för det är lika illa båda två.
Ja, kan jag ju hålla med om faktiskt. Jag hade nästan svarat något likadant, tror jag här, som du. Men bortsett från den första, där hade jag nog sagt att jag hade valt att vara sämst bland de bästa.
Mm. Det är så här att de som känner mig vet om att jag kan till och med fuska mot mina barn i spel för att vinna.
Ja, det är så.
Ja, jag fuskade till och med igår. Vi hade julpyssel här, så var lilla treåringen Kerstin med här och så spelade vi curlingspelet. Och jag råkade vinna då. Och då grät hon. Hon stod grät och jag vägrade säga att hon vann. Så hon gick in i ett rum och sura och jag fick gå in och be och försöka förklara. Men jag skulle aldrig säga till henne att hon vann. Det skulle jag aldrig göra.
Nej. Vann du ärligt eller fuskar du?
Nej, det råkade bra. Jag spelade efter min kompetens och jag vann. Men jag fuskar inte där, jag behövde inte fuska.
Nej, okej. Okay. Men vinna är viktigt.
Ja, det är en drivkraft i livet, ja.
Mm. Mm. Vem var den sämste förloraren i Blåvitt i omklädningsrummet? Jag tänker att det finns några att välja på det här faktiskt. Mm. Skulle jag gissa så hade jag sagt Conny Karlsson är en, Glenn Strömberg är två.
Glenn Strömberg var nog sämst förlorare, tror jag. Han kunde ta med sig det in i omklädningsrummet medan de flesta visste att när vi går av planen, då har vi glömt det. Att vi gillade inte varandra verkligen när vi spelade 7-7 eller 8-8. Det var riktiga fighter. Och jag kommer ihåg en av spelarna, när vi spelade 7-7, då satt han en armbåge i ansiktet på Stig Fredriksson. Och det skulle han inte ha gjort. För Stig jagade honom hela vägen upp till kamratgården. För där gick gränsen. Du skadade inte dina medspelare. Nej. Men du kan vara arg på dem. Men jag tror han gjorde det bara en gång. Han förstod det här gör man inte på träning.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nej. Men det kunde smälla rätt ordentligt.
Det small ordentligt, ja. Och Glenn Strömberg, jag tror att det var så att det var Glenn Strömberg som fick mest sparka på sig. För han höll bollen lite extra länge så där. Och det var några spelare som älskade att sparka på när Glenn hade bollen. Och han var medveten om det, Glenn, också. Och han tog illa vid sig.
Ja, det tror jag.
Ja, inte så han blev något, så vi behövde gå i terapi med han. Men han kanske hade en surhetsperiod på en halvtimme. Mm. Vi andra hade det kanske en halv minut, en minut.
En som kanske hade fått gå i terapi efter en mindre lyckad kräftskiva när han skulle cykla hem.
Ja, det var någon som skulle cykla hem och någon hade skruvat av muttrarna på framhjulet. Ja. Mm. Det var väl Thomas Wernersson, tror jag.
Ja.
Mm. Men det var inte jag som skulle vara nu. Sådana skämt höll inte jag på med. Nej. Även fast rykten säger att det var det, så var det inte jag.
Glenn Hussein säger att det var du som kom på idén.
Det tror jag inte. Jag tror att han gjorde det enkelt för sig.
Ja, det kan du hälsa Torbjörn, sa han igår när jag pratade med honom, att det var hans idé.
Det man inte kommer ihåg, det har inte hänt.
Nej, där hör du Glenn.
Ja.
Det blev inget erkännande idag heller. Du, nu ska vi ta oss vidare in i fantasins tecken. Därför att nu så är det så här att du ska ha en middagsgäst och du får välja precis vem som helst. Någon människa du hade varit nyfiken på att träffa, död eller levande. Vem hade det varit och vad hade ni ätit och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till denna fantastiska middag?
Det finns så många oerhört intressanta människor. Hade det varit för 20 år sedan så hade jag nog sagt någon som jag beundrade som Freddie Mercury eller någon annan popidol eller någonting så här. Men det finns så många intressanta människor som har så mycket att förmedla. Så, det hade nog blivit Agnes Wold.
Ja,
mm.
Vad hade ni pratat om?
Vi hade nog pratat om, hon hade väldigt mycket åsikter om mat och som jag kände, det är precis så här jag tänker. Hon tyckte en massa som talar om för andra, så här ska du äta, så här ska du göra. Och jag tycker det är så viktigt att lära sig själv och förstå sin kropp. Så att det hade jag gärna gjort, en middag med henne och prata om alla de väsentligheterna.
Mm. Och vad hade det blivit på tallriken då?
Det hade nog blivit något vegetariskt, tror jag. Eller någon pasta, eller någon vegetarisk pasta, tror jag. Vi kan ta det enklaste som finns egentligen, pasta med tomatsås.
Ja.
En god tomatsås med basilika och sen lite riven parmesan och sen en god sallad till.
Mm. Är det din paradrätt?
Nej, det är det inte, men den är enkel och man tröttnar aldrig på den.
Mm. Vad hade ni haft för låt i bakgrunden till den här fantastiskt trevliga middagen då?
Då hade vi nog tagit en lalle, tror jag.
Ja. Varför inte?
En droppe i havet.
Ja, precis. Ja, det låter som man skulle vilja vara en liten fluga vid det där middagsbordet och höra vad ni hade sagt. Spännande gäst. Vi ska se om det här forumet är lika spännande för Torbjörn Nilsson. För att nu är det så här att du är i final i Let's Dance. Jag vill veta, med vem hade du dansat och till vilken låt?
Jag hade nog tagit, om jag inte hade valt min fru då, så hade jag nog tagit Kristin Kaspersen.
Mm.
Hon vann ju ett år och hon såg väldigt stark ut, för hon skulle få bära runt mig, tror jag, och för att komma i takt med henne.
Mm. Och vilken låt hade detta nummer fått utspelas till?
Vi hade nog tagit en liten Crazy Little Thing Called Love med Queen.
Oh. I gotta be cool,
Den är bra att köra lite bugga till.
Ja, det låter som att det skulle kunna leda långt i denna finalen. Jag tror Tony Irving hade gillat det här.
Ja, det är möjligt. Jag tror han gillar både låtvalet och min partner. Men jag har ju sett han fördärva många kända idrottsmäns självförtroende. Så det hade han gjort med mig också.
Ja. Du, vi tar oss ifrån det scenariot till något kanske betydligt roligare om jag säger pang i bygget.
Pang i bygget, vad säger du då? Ja, det är ju världens bästa komediserie. Mm. Den är helt otrolig. Den bygger på, om man verkligen lyssnar på eller tänker på vad det är man skrattar åt. Vad är humor? Så tittar man på John Cleese, så är han ju en hemsk människa. Och då kan man ju fundera, hur kan man sitta och skratta åt en så hemsk människa? Men han är rasist, han har fördomar, han har allting, vet du.
Ja.
Ja, han slickar på överheten och trampar på arbetarna. Men då skrattar man åt den.
Ja, men det är ju en fantastisk serie.
Ja, det är en fantastisk serie. Den är så bra så att den går inte att göra om.
Nej. Det var faktiskt Glenn som introducerade mig för Pang i bygget.
Ja.
Men ja, otroligt, den tröttar man inte på.
Nej, man ser så mycket nya saker i den hela tiden.
Mm.
Jag har en god vän i Wales, vi spelar ihop i PSV, vi umgås fortfarande idag. Så när vi träffas ibland och så säger han någon mening och då tittar vi på varandra och så kan vi bara skratta för han säger någon mening som var, det kan vara en vardaglig mening då. Men den stämmer med någon kommentar i Pang i bygget och så skrattar vi åt varandra.
Ja, ni vet, ni har att associera till.
Ja, vi har sett på den ganska många gånger.
Ja, jag kan tänka mig att det har blivit en del annan, en och annan film som man har fått göra på resor till matcher och träningsläger och annat.
Ja, det var ju en liten tv som hängde där uppe. I början av min karriär så fanns inte det. Det fanns ingen video eller någonting sånt där. Det kom ju när jag kom hem från Tyskland så kom jag ihåg att vi skulle spela bortamatch och satt oss i bussen. Och jag trodde att nu är det väl kortspel som vanligt, men det var borta.
Mm.
De skulle titta på filmspelarna och jag tyckte det var så tråkigt.
Mm. Kortspel, det var gurka eller?
Det var gurka och så fanns det ett annat spel som hette Rick. Det var ett holländskt fyrmansvist, det liknade väldigt mycket. Eller bridge också.
Mm. Ja, det är ju intressant bland massa vinnarskallar.
Mm, mycket. Jag kommer ihåg när vi spelade Rick, då spelade man separat. Fastän man spelade med någon så kunde man ändå spela separat. Så när vi delade ut korten så tittade Glenn på sina kort och sa han, åh vilka tråkiga kort, jag tar alla minus, bara vi får spela om. Så tog han 90 minus som man kunde få om man gick jättedåligt, för han tyckte det var så tråkiga kort. Så det var Glenn.
Ja, fantastiskt. Du, vi ska faktiskt också komma in lite grann på, som du sa här, Pang i bygget. Man kan ju skratta åt honom trots att han är åt alla håll och kanter. Men du är också lite politiskt intresserad.
Ja, det ska ju egentligen alla människor vara egentligen.
Ja, jag tänker mer så här att i Blåvitt så blev det liksom att Ruben Svensson blev ju Röde Ruben. Och, jag vet inte, Bertil Westblad blev väl aldrig riktigt Blå är Bertil, men... När offentliga människor uttrycker sin politiska ståndpunkt så är det ju lätt att det blir förknippas. Men du låg ändå lite där i bakgrunden och hade socialistiska värderingar.
Först när jag blev intresserad av politik, det var egentligen vi fick en målvakt som heter Odd Lindberg från Örebro som kom, han blev inlånad och han då introducerade mig i politiken. För han hånade mig i början för jag fattade ingenting om politik. Och då blev det att jag tänkte, det här måste jag ta reda på. För det är ju det samhället vi bor i. Hur vill man ha sitt samhälle? Och det är viktigt att man har en värdegrund för saker och ting, för då kan du ta ett snabbare beslut och veta vad du tycker om saker och ting utan att få fördomar. Så att jag tycker att vissa saker i samhället ska vara på ett speciellt sätt och vissa saker ska vara på ett annat sätt. Så att, sen vilken politisk fack jag hamnar i, det vet jag inte, men det blir väl lite mer åt det röda hållet än åt det blå hållet, det måste jag säga. Ja, men det som var härligt med det gänget, 82-gänget och även 84-gänget, det var ju att vi hade olika åsikter i det mesta, politik, musiksmak, allting, men vi accepterade varandra. Och det är det som är så viktigt i en grupp, att du fattar att det här är olika saker. Och man kan ju inte gå och vara sur på någon för att den röstar åt det eller det hållet.
Nej, det är sant. Idag är det nog betydligt värre att vara i ett omklädningsrum med tanke på att det är kränkningar hit och dit.
Mm.
Och du var ju efter din avslutade karriär mycket över till damfotbollen. Mm. Det tänker jag att det är det stor skillnad mellan män och kvinnor, bortsett från rent sportsligt, men alltså att leda i omklädningsrum och mentalitet och...
Du får ju aldrig vara i omklädningsrummet, så att du får aldrig den här känslan för hur lagandan är riktigt. För det är ofta det du märker hur kommentarer är och så vidare.
Mm.
Så det är ju en nackdel som man då om du tränar ett omlag. Sen, nu är forskningen för liten för mig, för jag har bara kanske tränat totalt på de 6 åren jag tränade Kopparberg, kanske 40 olika spelare. Så det är för litet underlag för att kalla det forskning eller en studie. Det finns vissa saker som jag tycker att tjejerna gör lite annorlunda än de jag tränade då. Det är att de tar större ansvar. De började värma upp innan uppvärmningen började. Det skulle aldrig killar göra. De tar större ansvar på helheten också. Kommer en ny spelare så ser de till. Det behöver du aldrig säga till. Att kan du inte ta dig ut den här spelaren på en middag. Eller gå på bio tillsammans så att de blir introducerade. Det tror jag aldrig killar hade gjort.
Nej, det kan hända. De har lite mer... Ja,
du behöver aldrig säga det som ledare, utan det tog de här tjejerna på sig, och det var ju ofta spelarrådet eller lagkaptenen som tog det ansvaret.
Vinnarmentaliteten, skiljer det sig någonting där?
Inte någonting.
Nej.
Träningsintensitet, ingenting. Nej, utan det är väl bara de här. Det jag kan tycka att tjejer, när de tar så mycket ansvar tjejer, så kan jag uppleva att i alla fall de jag tränade, några av dem, inte alla, att de blir väldigt mycket instruktionsstyrda också. De gör det man har talat om att de ska göra. Och så gör de det till bitter ände, om jag säger så.
Mm.
Och då kommer man som tränare och säger, men det går inte att göra. Ja, men du sa ju det.
Ja.
Det kunde hända ibland bland vissa tjejer.
Mm. Ja, nej, men det är ändå, jag tycker det har ju skett en otrolig förändring i domfotboll, i svensk domfotboll inte minst.
Ja, sista 2-3 åren här. Jag har aldrig sett tjejer som börjar prata om förhandling och inte skriva på kontrakt. Utan tjejer var ju bara glada att få ett kontrakt och kunna tjäna 20-30 000 i månaden idag. Så de vet sitt värde idag, tjejerna. Och det är ju på gott mestadels, men det man kan uppleva är ju att det blir lite mer egoistiskt betonat också.
Mm. Ja, det ser ut som att de här BK Häcken ser ut att vara någonting för framtiden för svensk fotboll.
Ja, det verkar så. De har stabiliteten där. Malmö FF hade ju sitt damlag i klubben, men de drog sig ur och blev LDB som det hette, eller nuvarande Rosengård.
Mm.
Och så att det är möjligt att Malmö också kommit upp kampen, men Häcken har ju väldigt fina resurser där, och det är bara att tacka Häcken för att de har gjort det.
Mm. När kommer Torbjörn Nilsson att träna ett lag nästa gång?
Jag är ute i sådana här showträningar med ungdomslag och visar den här nya metoden, den här metoden vi använde i tv-serien Målet och målet.
Mm.
Vi skrev en bok som heter Tredje vägen, och den är vi ute och visar att det går att tävla och träna på träningen och att alla tycker det är roligt. För alla ska få vara med. Det är själva metodiken med den.
Det är bra, för det behövs.
Ja, det är synd om föräldrar eller tränare som inte kan sköta sig när ungdomsfotbollen pågår. att man tar bort resultat och tabeller bara för att föräldrar och tränare inte kan sköta sig. För barnen har ofta inga problem. Jag kommer ihåg, vi spelade den här tv-serien, så hade vi spelat en match och förlorade med 4-1, en ganska viktig match då, om jag får säga så. Vi kunde vunnit serien med det här laget. Och jag och Martin, vi var jätteledsna då, vi har förlorat. Och direkt efter matchen ska jag gå och tacka motståndarnas tränare som Achim. Och då går jag bakom två spelare som jag hör prata livligt om någonting. Och jag tror att de skäller om någonting som har hänt på matchen. Och jag går ifatt dem och lyssnar, och så hör jag den ene säga: nej, jag vill inte ha kebabpizza, jag vill ha Vesuvio, säger han. 10 sekunder efter matchen. Så där ser man vår barn tar det inte illa vid sig vid att man förlorar. Utan det är ofta deras beteende. De tar ju efter, ser man att föräldrar eller tränare är arga och skäller efter en förlust. Ja, det är klart man ska ta efter det, för de vet inte bättre.
Nej. Jo, nej, men jag håller helt med dig där, Torbjörn, och att de tog bort det här med att man inte ska få vinna och målen ska inte räknas. Och jag tänker att mentaliteten ute på skolgården, där räknar man mål, och där är det oftast ganska tufft klimat, att det är samma personer som alltid blir valda sist och så vidare.
Mm. Ja, det är ju liksom, livet är ju så här. Vi kan ju inte ha lycklighetspiller och tro att man spelar jämnt och man ska vinna varje match. I idrotten ingår att förlora ibland. Det är vi ledare som ska ta hand om det här. Vi ska ju inte stå själva och gapa för förlorat, utan vi ska ju ta hand om ungdomar, att de visar bra humör även fast de har förlorat. Vi har ett, om man får säga då, inte ambassadörslag, men ett lag, Näsets P10-lag, som tränar efter vår bok, och de jobbar jättehårt med det här. Ingen nivåanpassning, som är väldigt lätt, att man ska tycka att de bästa ska vara där eller de mest motiverade ska träna där. Det blir rena kaoset i huvudet på ledare om man ska hålla på så. Utan det är bättre att man nivåindelar genom att man inte gör det, utan de får spela, och ibland på träningen så vinner ett lag med 7-0. Och hör man då det laget som ligger förlorat med 7-0 säger, ja, det var ojämna lag. Det ska inte förhöras, utan man måste sätta ner foten där, och så måste man fråga de spelarna: hur tror du det är höras att någon gapar att det är ojämna lag? Det är ju som att tala om att du är dålig. Mm. Hur tror du skulle höra om andra gapar det om dig?
Mm.
Det är det vi måste jobba med. Och det gör Näsets PT. De har tagit egentligen vår bok lite längre och jobbar oerhört med de här frågorna.
Det är bra.
Mycket bra. För jag menar, på en arbetsplats så går man ju inte omkring och när någon har missat en order eller missat en kund, att det är ojämna lag, varför fick du inte sålt den? Utan så är livet.
Ja, nej, men det är helt sant. Och det är ju där jag tänker att fotbollen och idrotten i sig, men det är ju så mycket mer än det här med att man har spelat fotboll när man var liten. Där lärde man ju sig inte bara att spela fotboll, man lärde sig att fungera i grupp, tider, sånt som man har med sig hela livet.
Ja. Och det är det som man, när man tar bort det, det jag tycker det är så synd. Det är ju vi tränar ju en del av det uppväxande släktet. Föräldrar har ju en del, vi tränare har ju en del som, och en slags uppfostran, skolan.
Mm. Ja, absolut. Du känner ju väl till de 7 dvärgarna, hoppas jag. Därför att din uppgift här nu, det blir att placera ut fotbollskamrater under din karriär som passar in under respektive karaktär.
Mm.
Och då börjar vi med den första, och det är Kloker. Vem utav alla dina fotbollskamrater skulle kunna få det?
Det blir nog Tord Holmgren.
Tord Holmgren får äran att bli Kloker.
Mm. Han är klok kille.
Ja. Nästa kanske inte är fullt lika roligt, men vi går från Kloker till Toker.
Toker, ja, men det är Glenn Strömberg.
Det är Glenn Strömberg?
Ja.
Ja. Och nu kommer vi till Trötter.
Trötter, det är Johnny Ekström.
Ja, han har fått bli det 3 gånger på raken här nu.
Ja, men han sov alltid, och så när vi var framme, ja, är vi framme nu? Var är vi? Vi kan alltid säga så att han är underbar, Johnny.
Ja. Och Butter då?
Butter, det är Conny Karlsson.
Ja, och Glader?
Glader? Ja, det får bli Thomas Wennesson.
Det får bli.
Ja, han sa alltid rätt saker så där vid rätt läge. Jag kommer ihåg när vi åkte ut mot Barcelona och det var dödstyst i omklädningsrummet, och reser han sig upp och så slänger han skorna i backen och säger: det är en jävla tur att det här är en hobby. Så att det var ju ganska roligt faktiskt här efter den. Ja.
Då kanske det inte var lika kul, men...
Nej, då var det inte kul, nej. Det var många som tittade på den, men vi hade ju åkt ut. Det fanns ju inte mycket man kunde göra.
Nej. Blyger?
Blyger är nog Dan Corneliusson, tror jag. Han var väldigt blyg när han kom.
Ja. Och sen har vi en kvar, och det blir Prosit.
Prosit. Ja. Ja. Den är inte lätt. Ruben Svensson skulle vara prosit i så fall. För jag kommer ihåg att våran massör och sjukgymnast Dale Reese, som vi hade många år, när han kom in i omklädningsrummet, den första han tittade på när alla spelare satt där, det var Ruben. För han visste att gjorde Ruben så, då hade han en skada. Gjorde han så, då var det någon som var sjuk. Det jag kommer ihåg, det var när han alltid satt med ena fingret så här, med tummen och gned på ett knät. Då hade han alltid någonting problem med fötter eller benen.
Ja. Ja. Prosit får bli Ruben helt enkelt.
Det är Ruben, klart.
Ja. Ja. Ja, men det var väl ändå, jag tycker du tog de här, det var inte så lång betänketid.
Nej, Trötte var ju helt klart, Johnny Ekström.
Ja, Johnny Ekström fick ju göra det här. Och Butter, vet du vem han tilldelade det?
Nej.
Brorsan till den du gav.
Jerry.
Ja.
Ja. Ja, de var ganska buttra bägge två på sitt sätt. Men Conny såg man mer på när han var arg. Jerry var mer inbunden på något sätt. Ja.
Ja, Conny missar man inte.
Nej.
Nu är det faktiskt så här, Torbjörn, att vi ska komma in på ditt låtval nummer 2.
Ja, och det här är en väldigt gammal goding. Det var när Beatles var som störst. Alla älskar ju Beatles. Och lite Stones så där. Men jag var faktiskt Hollies-fantast. Det är Hollies. Och det är faktiskt så att det Hollies hade mer hits än Beatles på 60-talet.
Mm-hmm.
På deras TV-topp, om man säger så, i England.
Mm.
Och tittar man på deras låtskatt så är den helt enorm. Problemet med Hollies var att de inte utvecklade musikstilen. Medan Beatles utvecklade den och blev ett annat band än vad det var i början.
Mm.
Det gjorde inte Hollies, och det var väl därför de stannade. Men de har gjort ofantligt mycket hits. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på en. Och det var den första jag hörde med Hollies. Och den hörde jag på Radio Luxembourg. Det var på den tiden när nya låtar kom. Så lyssnade man alltid på Radio Luxembourg. Så kom den här. Den var så annorlunda.
Mm. Vilket år var detta?
Oj, det kan vara 65, 66, 6, det är någonstans. Mm. Så det Hollies lyssnade jag på väldigt mycket under en tid. Men som sagt, de försvann eftersom de inte utvecklades. Det lät ungefär likadant hela tiden.
Mm. Och låten heter?
Den heter Stopp, stopp, stopp.
Då stoppar vi inte, utan vi kör den.
Ja.
See the girl with symbols on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells of eco ting-a-ling-a-linging going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. She's moving all around the tables, luring all inside. But I know that she cannot see me, hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave.
knocking over tables, spilling all the drinks. Can't they understand that I want her? Happens every week. Heavy hand upon my collar, throws me in the street. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave.
Ja, den här låten är ju lite annorlunda. Och jag kommer ihåg att Benny Andersson, han spelade ju Hepstars då. Jag vet att han ville göra en annorlunda låt. Eftersom man märkte i Europa att det kom lite annorlunda. Och då gjorde han Wedding som var lite annorlunda än man har gjort innan. Och jag tror att den här låten Stopp, stopp, stopp var en slags inspiration. Jag är inte hundra på det, men...
Kan vara mycket väl vara så. Jag är inte riktigt med...
Nej, jag förstår det. Du var väl knappt född då nästan.
Nej, det var inte. 67 föddes ju jag.
67, ja.
Ja, nej, men en fantastiskt bra låt.
Mm. Och vi ska inte ta vad texten handlar om, för det handlar om en av medlemmarna i The Hollies råkar ta på en flicka på ett olämpligt sätt på en nattklubb. Så det är vad låten handlar om.
Ja, det är ju mindre bra.
Det är mindre bra, så att den hade hamnat på MeToo egentligen, den här. Men själva låten är bra om man tar bort texten.
Ja, det är också en fråga faktiskt som jag skulle vilja ställa till dig just när det kommer till musik. Är texterna någonting som är viktiga för dig, eller är det mer musiken liksom?
Ja, det är intressant det där. För på senare år så har texterna blivit inte lika viktiga, men nästan lika viktiga i alla fall. För den beskriver ju egentligen sångarens känslotillstånd. Och jag har ju många av Queen-låtarna som jag bara tyckt musiken var bra. Men så börjar jag lyssna på texten, så hör jag ju vad Freddie Mercury vill förmedla.
Mm.
Och då är det bidrar ju till kvaliteten på låten.
Ja, absolut. Alltså när man lyssnar på Lars Winnerbäck. Alltså det känns ju som att, jag vet inte, men hans musik och texter. Alltså jag kan förlika mig väldigt mycket med det liksom. Och på så vis blir det bara bra.
Ja. För det är ju vad man är i livet på något sätt när man hör texterna. Och jag kanske inte var i det, på det tillståndet när Freddie Mercury sjöng de här låtarna. Utan jag hade inte hamnat där, men har hamnat där nu.
Mm.
Så att, ja. Så att jätteintressant det där. Man, vad är det de vill förmedla, vad kommer ifrån och varför vill de förmedla det?
Precis. Vi ska ta oss ifrån det här musikens rum till... att jag vill ställa dig frågan, vad innebär ordet livskvalitet för Torbjörn Nilsson?
Människan söker ju belöningssystem eller undvika smärta. Det är ju vår motivationsgrad när vi söker saker och ting. Och då söker man ju belöningssystem som gör att man upplever livskvalitet.
Mm.
För mig är det är att träna. Jag tränar fem gånger i veckan i alla fall. Det ingår i min kroppen behöver det för att jag ska må bra psykiskt. Två, att jag och min fru har en bra relation. Och det innebär ju kompromisser ibland och så vidare. Träffa barnbarn och barn. Sen kan det komma då att gå på musikevenemang eller kulturella evenemang.
Mm. Men ni har varit ett par i många år nu, du och din fru. Mm.
1980, så att det är 41 år. 42 snart.
Ja. Det är också någonting som förändras i samhället, liksom att folk lever inte ihop lika länge idag. Det är så lätt att gå isär. Och...
gräset är grönare på andra sidan, men kanske bara en stund.
Ja, så är det. Du Torbjörn, om du hade varit i mitt ställe, vem hade du velat ha framför dig som gäst här i ett sånt här forum då?
Jag kommer ihåg att jag var med i SVT och fick ta 6 gäster. Mm. Vid middagsbordet var det Café Umeå var det. Och då hade jag med 6 stycken som jag kanske inte idag hade valt. För jag kanske inte var i det som vi pratade om förut. Alltså nu lever ju inte Gösta Ekman, men Gösta Ekman hade jag gärna velat prata med.
Mm. Vad är det som är så tilltalande med honom?
Han hade ju en resa som... han ville ju komma in på Dramaten, men han kom aldrig in på Dramaten. Utan han hittade ju sin egen... karriär vid sidan om. Och det tycker jag var en väldigt rolig resa han gjorde. Han blev så hyllad som han blev, men han kom aldrig in på Dramatens scenskola.
Ja, det är ju en av våra största någonsin.
Ja. Så jag skulle diskutera med honom om det här, vad det betydde för honom att gå en annan väg. Och det har att göra egentligen med lite att jag gjorde ungefär samma sak. Nu gjorde jag ju inte hela tiden, men jag kom inte in i landslaget. Eller jag kunde ju kommit in, men jag tackade ju nej. Så jag gick en annan väg. Mm. Och då vet jag att det var en kompis till mig som var, ja, väldigt känd fotbollsspelare också, som sa, du har alltid gått din egen väg, så han säger, lite hånande på något sätt. Så att, det hade varit kul. Just Ekman.
Det är en intressant person. Mm. Ja, han hade ju också velat ha framför mig, det är helt klart. Det finns en och annan sak han hade fått förklara där, och han har kommit på de här olika filmerna och,
ja,
annat.
Ja, det är så mycket han har gjort.
Mm. Du, det närmar ju sig jul här med stormsteg. Och ska vi hålla oss kvar till ämnet musik, så tänker jag, finns det någon jullåt som du inte skulle vilja vara utan i dessa juletider?
Det finns så många sådana här som man har hört så många år, som det här är julen på något sätt. Men alltså Queen har gjort en jullåt som är fantastisk.
Mm.
Den är inte så där smörig, om jag får säga så. Utan Nej. Du kan lyssna på den. Det är en bra låt, helt enkelt.
Mm.
Thank God it's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas.
Det är en bra låt. Du, vem i IFK Göteborgs UEFA-cuplag från 1982 är den som skulle göra sig bäst som tomte?
Glenn Hussein eller Stig Fredriksson.
Ja.
Tror jag.
Ja, Stickan hade nog kunnat bli en lurig tomte.
Ja, han är ju norrlänning också.
Ja.
Tomte kommer ju där uppifrån någonstans.
Ja, ja. Du, om du fick ge denna tomten en julklapp, i detta fallet Stig Fredriksson, vad hade han fått då?
Han hade fått en bok om musikens historia, så han lärde sig lite grann om musik. För han kan lyssna på musik, men han har inte en aning om vilket band det är eller någonting. Så där. Han är en av de här okulturerade människorna när det gäller musik, men han är härlig, Stig.
Jag ändå förknippar, alltså om man ska säga Stig Fredriksson och musik, så skulle jag ju förknippa honom med Rod Stewart, men jag kanske är alldeles ute och cyklar.
Ja, det var hans före detta fru som gillade Rod Stewart, så han var nog tvungen att lyssna på det på grund av henne i så fall. Nej, men han gillar lite äldre musik sådär, men han har inte, Rod Stewart kanske han tar, men annars om du spelar en låt för honom med ett känt band, nej, han har inte en aning.
Nej. Du, ska det vara mjuka eller hårda paket?
Jag gillar bäst hårda paket om jag önskar mig någonting som är hårt, så givetvis. Det jag önskar mig, det är en skivspelare.
Mm-hmm.
Så jag kan spela mina gamla LP-skivor.
Ja, du har kvar dem alltså?
Ja, jag har köpt nya.
Ja.
De blir stulna tyvärr på ett lager, alla mina gamla, eller våra gamla.
Mm.
Så jag har köpt ett antal som har betytt väldigt mycket för mig.
Mm-hmm. Vilka är det då?
Ja, det är Queen, det är Supertramp, det är Chess, älskar jag också. Och om jag får säga så här då, Benny Andersson hade varit väldigt rolig att ha. Han var reserv i så fall till
att vara gäst här i
podden. Ja, just det. Mm.
Ja.
Vad är det mer? Ja, det är några stycken. Du kan få titta på dem sen.
Benny är ju faktiskt en som jag håller på och försöker få med,
ja,
här i podden. Så det är ju intressant.
Ja, vad han har gjort för musikens historia, det är helt otroligt. Hepstas, ABBA, ett massa musikaler och sen då med Orsa, det är helt otroligt. Mm. Alltså.
Ja, verkligen. Jag tror att jag har en ganska god chans där, för jag hade ju med Kalle Morius här i podden.
Ja, okej.
Okay. Riktigt kul. Du, Torbjörn, innan vi avrundar här så tänker jag att jag skulle vilja ha reda på hur dina morgonrutiner ser ut.
Jag går upp, det tar en 10 minuter för mig, en kvart för mig att vakna. Kroppen äter inte speciellt mycket, kaffe, och jag skulle kunna ta kaffe och en bulle. Annars blir det en macka, kanske med någonting på. Jag försöker undvika ost på grund av kolesterol. Så att, det är väl mina morgonrutiner.
Mm. Kaffe, tänker jag på morgonen?
Ja, det är ett måste.
Det är ett måste?
Ja, det är ett måste.
Mm.
Och det var det Agnes Wold sa, att bland annat att en del säger att kaffe tar bort näringsämnena från annan mat. Men det gör det inte så. Det är rena nonsens.
Det var bara nonsens.
Var
nej,
bara
då
nonsens.
Kan vi ju fortsätta att dricka kaffe i godan ro.
Ja.
Det är nämligen så här, Torbjörn, att alla gäster här i denna podden, de får en kaffemugg, och det är liksom, det är själva grejen med den här podden, att man får den här muggen. Och där står det två låtar och en kändis, och självklart så har du också fått ditt namn nej. Ingraverat. Så att ingen ska kunna missa att detta är din mugg.
Ja, men tack. Vad fin den var. Det var en väldigt fin logga.
Ja, den är trevlig. Mm.
Den här är ju lite för stor för att komma under då för att göra en espresso.
Ja.
Så att jag får ha den när vi har vanlig kaffe.
Ja, eller te kanske.
Eller te, ja.
Ja.
Tack så mycket.
Du, en riktigt, riktigt stor ära, Torbjörn, att få ha med dig här i podden.
Tack för att jag fick komma, och det var lite initierade frågor där som tömdes, tyckte jag, långt ner i mig.
Ja, vad bra. Och med detta sagt, kära lyssnare, så är det så att det kommer en ny gäst, och vem det blir, det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute. Hej då!
Hej hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.